prata om det riktigt går på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Jag tror att jag är lite mer läkt idag än vad jag annars brukar vara.
Och fint sagt. Jag blir på något vis nyfiken och så blir jag också varm. Det känns nästan som att du har något religiöst att komma med nu.
Ja, men alltså nästan. Alltså att en viss form av helande upplever jag att jag har varit med om. Och på ett så här väldigt, på ett riktat ställe. Alltså man pratar ju mycket om medicin och läkemedel och sådär. Att liksom att utmaningen är ju att få det att träffa precis det man vill. Alltså det är ju det som är det svåra. Alltså att om du har någon sjukdom eller du har någonting, men sen så är det något, du ska ta den här medicinen och jo, det träffar nog på rätt ställe, men det påverkar också det där och det där och det där. Men att
ja, bieffekter.
Ja, men en så här liksom laserspecifik inriktad helande mot en grej som är ganska viktig, tror jag, att försöka läka också. Alltså mitt inre barn. Alltså en medicin som träffar rakt i mitt inre barn.
Du har köpt någon sån här leksak som du inte hade råd med som barn nu då?
Ja, det skulle kunna vara ena. Men nej, jag har ännu inte köpt Skorponok. Och ingen har gett honom åt mig heller. Så att där gråter nog barnet fortfarande. Men
jag har glömt Skorponoks trauma.
Ja, men barnet kan ju gråta av flera anledningar. Och det här var en sak som jag började vara lite sådär. Jag är ju överlag väldigt skeptisk till AI. Jag tycker inte att det är någonting sådär på det stora hela, inte någonting bra. Men att vissa saker kanske. Och nu har jag varit med om en användning av AI som kändes som att okej, okay, men här, nu måste jag erkänna att här finns det någonting. Och det är att AI ändrar traumatiska scener ur filmer eller tv-serier så att det blir mindre traumatiskt.
På ens uppmaning, eller är det här nu någon sån här...
Man sätter in en scen i AI och så säger man att ändra det till det här istället. Och det som jag har tittat på och som kändes som att okej, okay, nu mår jag bättre idag, så är från filmen The Neverending Story. Så där finns ju den här pojken Atreyu, som är ju ett sån här naturbarn som rider omkring på sin häst Artax. Och det är ju en väldigt traumatisk scen i den här filmen, i ett träsk där Artax alltså faller ner i träsket och dör. Alltså att Atreyu står där, sliter i grimman. Heter det grimma, det här som de har i munnen?
Ja, betsel, nej.
Ja, jag säger sadel för säkerhets skull. Men att han drar, och så skriker han Artax! Artax! Och så bubblar hästen ned där. Och sen är liksom fortsätter filmen då. Och hästen dör. Alltså hästen drunknar då i ett så här fasansfullt träsk. Men nu har jag då sett samma scen där hästen stiger upp ur träsket, klavrar sig upp och är sådär att jag överlevde. Och Atreyu är sådär, Artax, yeah! Och så hoppar han upp på sadeln och så för dem iväg. Och det här påverkar ju förstås resten av Neverending Story. Men det är man ointresserad av. Utan att det här var liksom den här helande laserstrålen rakt in i Artax-hålet i mitt hjärta. Det jag fick se, det där, det som jag hade önskat skulle hända, att hästen överlevde. Så det att jag fick se det, så kändes på något sätt som att okej, okay, ja, nu är liksom inre barnet fick se den här scenen och är sådär att där kom en a wish came true. Och så kändes det skönt efteråt.
Men har det här AI:n lyckats animera så att det här ser riktigt ut, så det ser ut som en scen från filmen?
Ja, alltså det ser exakt ut som att det här sker i filmen.
Ja, alltså det här är ju något som säkert skulle kunna användas också inom, jag tänker, psykoanalys eller någonting, att ja, man skulle kunna mata in då alla de uppgifter som den här patienten då meddelar då om det här barndomstraumat, och så skulle man kunna då spela upp kanske en verklighetstrogen annan version av någonting obehagligt som hände.
Ja, jag tänker det finns ju jättemånga användningar för det här, men det känns ju som att alla människor har ju sådana där filmtrauman, alltså från när man har
liksom sett. Jag försökte tänka medan du berättar här att har jag det, men jag tycker jag alltid har varit ganska bra på att förstå att det här är nu liksom fiktion och att det här är någonting som är skapt för att jag ska känna någonting, att det är inte någonting som sen stannar kvar som något sorts verkligt trauma som man skulle ha av någon, att bevittna någon riktig olycka eller att någon nära skulle råka
illa
ut.
Har det något så här att du såg någonting som var liksom för skrämmande, för alltså att du såg någonting, du var för liten när du såg någonting som har liksom blivit kvar?
Jag såg ju skräckfilmer nog som 8-9-åring. Jag såg ju The Shining som jag var kanske 8 eller någonting.
Ja.
Inte det är ju det inser jag att i stunden så var jag så här att ja, men alltså det här var ju ingenting, men nog påverkade mig, och jag har nog, jag ska vara sträng nog med åldersgränser när det handlar om mina egna barn här, för att det lägger nog, det komprometterar ens hjärna, heter det så? Vad heter det?
Något sånt heter det. Men skulle det inte vara fint om det skulle finnas ett så här liksom att i anslutning till apoteket så skulle det finnas en liten bio, och så får man gå dit och det finns liksom bara en fåtölj att sätta sig i. Och så sätter man sig där och så har man, före det så har man fyllt in någon blankett, man har kruxat i liksom att den här filmen skadar mig, den här scenen, och så är det då någon som sätter in det här en AI, och så kommer den ner en sån här svartvit så här 3, 2, 1, och så kommer den där scenen och så händer det inte det som man hade förväntat sig. Och så mår man bättre och så stiger man upp och så går man därifrån och så är man lite läkt.
Som ett sorts ronkbås då på apoteket där man just får hela sig själv.
Att man ska ronka till att när hästen kommer ut ur träsket.
Nej, men du vet som på en sån här shady videouthyrningsfirma där man kan titta på det ena och det andra, eller på någon live show någonstans i Red Light District eller någonting i Amsterdam.
Jag vet inte.
Men förstås är jag utveksam nog att man ska. För det var ju en stor upplevelse för dig, det här Neverending Story, och det här scenen var ju en mycket viktig del av den upplevelsen. Så att du ska nu börja då som låtsas att det inte hände för att.
Ja, men det var ju ett trauma, det var ju jag mådde ju dåligt. Jag hade ju mardrömmar om hästar som dör i träsk. Att det var ju inte trevligt, och det känns ju som att det liksom det färgar ju hela filmen till att det blev en sämre upplevelse för mig. Och det här är, jag är ju inte ensam, alltså det är ju liksom att om man googlar Artax trauma så det finns ju, man hittar ju massor. Alltså det är ju ett så här, vad heter det, så här generational trauma för oss av den här generationen som växte upp med den filmen.
Det är inte bättre att få se en sån här behind the scenes där man ser att inte drunknar han ju på riktigt, utan att det var allting smoke and mirrors och
ja,
och
men dock, det var väl också, jag har också för mig att jag har någonstans läst att det inte var smoke and mirrors, utan att hästen dog också på riktigt, alltså att det var en olycka, men att regissören beslöt att använda sig av materialet i filmen. Men det vet jag, det kan hända att det är sådär Snopes varning över det, men jag har i alla fall läst det. Men jag tänker att det här kanske, det finns ju mycket sådana här sporttrauma också, alltså jag tänker sådär när ishockey, när det liksom går dåligt för Finland. Så då skulle man istället kunna ha att man liksom har AI att göra om matchen och göra att Finland vinner istället. Och så måste man ha AI att göra en dagstidning där det står att Finland vann, och en AI att skapa sån här Torille-videon där folk jublar och sådär. Alltså att det blir ju mer och mer som man måste använda den här AI till.
Vi närmar oss nu också förstås simulationsteorins hjärta här, att förmodligen är det ju det här som är vår verklighet och vårt liv, alltså någon högre intelligens som använder någon sorts AI-simulationer för att testa olika saker, och det är våra liv och allt vi upplever och ser och vet.
Nu blir jag på så dåligt humör att jag skulle vilja använda en AI till att ändra att du säger något annat istället än det där.
Boen burmo puto särbottning som talas dit så popna popkum så hör vi popnu denna popkum så hör vi lys på tätt och kaj.
Nu ser jag ju vad det du har där på axeln. Alltså jag tänkte det var så här klister på min kamera. Jag var på en sån här fest eller en ny klubb i Helsingfors där de alltså tejpade för mobilkamerorna innan man gick in.
Varför det?
Både på framsidan och baksidan. Och det var så effektivt klister så att när jag kom hem så fick jag börja gnugga och hålla på med liksom trasor och det är fortfarande kvar någonting.
Varför, men, varför tejpar de för kamerorna?
Så gör man ju ofta på klubbar i Berlin och i Europa så här. Så att ingen ska känna sig, är du rädd att bli filmad eller på något vis iakttagen på ett permanent sätt. Och det är ganska skönt det där också, för att då när man har förtejpat sin mobil idag så går det inte heller så lätt att låsa upp den, för att det här Face ID fungerar inte. Och det gör att människor också inte använder sina telefoner. Och sen så är det mera att man möts och pratar. Och
ja, men nu är det ju väldigt suspekt, alltså att vart man än far, om det skulle vara så där att nej, men nu ska jag gå in här i den här butiken och så kommer någon och säger stopp, jag ska bara sätta en sån här tarra på. Alltså nu är det ju någonting suspekt då på gång.
Nej, men nu skapar det ju också viss förväntningar och man blir ju ganska så här nyfiken. Jag minns allra första gången jag var på gayklubb i Helsingfors, jag var någonting 20, och så vid ingången delade de ut kondomer till alla som gick in. Och då liksom slog ju hjärtat hårt. Jag tänkte, vad är det jag ska vara med om nu? Och så tänkte jag, är det så här? Det här är alltså gaylivet nu då. Mm. Att man går hit och så är det som en sexklubb. Men det var alltså en helt vanlig nattklubb och liksom ingenting speciellt hände där. Och det där är också enda gången i mitt liv som det har delats ut kondomer när man går in i en klubb. Men det blev ju som ett så här första intryck som var ganska magstarkt.
Mm.
Men skapar ju just en sån här en svindlande känsla då när man gick in dit i lokalen.
Men för att återknyta nu då till din fråga, nej, det är inte så här slem från nattklubbstejp jag har på min tröja.
Nej, för jag vet ju vad det är, för att mina tröjor ser ut så där också och Nikos tröjor ser ut så där. Det är ju att man har haft ett barn där som har dreglat mjölk.
Ja.
Och det är på alla tröjor och man kan tvätta dem, men man hinner inte tvätta så mycket som barnet dreglar.
I mitt fall så handlade det om att Ian fick yoghurt till frukost och när jag skulle krama honom så utnyttjade han situationen och torkade munnen runt min axel. Vilket är ju helt förståeligt. Alltså att det är liksom, jag skulle säkert göra likadant om en jätte skulle krama mig och jag skulle ha yoghurt på munnen.
Tänk vad fint, ja. En jätte kramar mig och nu skulle jag göra det också.
Ja.
Tänk vad det är fantastiskt unikt att vara barn och att man som sen inte riktigt minns så mycket av det.
Nej, men just sådär enligt den logiken att en jätte som är sådär stor, har sådär enorm kropp, vad skulle han bry sig om det är en liten yoghurtfläck någonstans?
Också den här tryggheten att man litar på den här jätten. Att man låter jätten ta en i famnen fast man vet att den här jätten är otroligt stark och skulle kunna säkert hirva en liksom över rummet.
Mm.
Men man litar på jätten.
Ja.
Så pass mycket att man till och med förnedrar jätten genom att smeta ut yoghurt på honom.
Ja, och det blir på något sätt ännu mer förnedrande också att man klottar ner jättens kläder. Och sen efter det så liksom sätter jätten alltså helt nya fina kläder på en själv liksom. Men går då själv omkring med liksom med yoghurtfläckar på sin jätteoutfit.
Jag skulle så vilja ha det här perspektivet. Man skulle som få uppleva det där bara en liten stund. Och det måste ju finnas lagrat någonstans där inne i hjärnan. De här bilderna.
Mm.
När vi satt ju och såg på Melodifestivalen med barn just mot bröstet och det dreglades och det sovs och det snarkades och det var gulligt och så här. Men sen satte jag ju nog kaffet i vrångstrupen då när det här Danny Saucedo och hans gäng upp, du såg ju säkert det här nu då.
Ja,
alltså, hypogruppen Kai hade ju en mellanakt.
Ja.
Full disclosure, jag tyckte det var jättebra.
Jag håller fullständigt med och jag tycker som alla andra också att det var kvällens höjdpunkt. Alltså jag har inte sett mycket på Mello, men jag har på något sätt ansträngt mig nu sen vi fick barn och för att Lo är intresserad och jag tänker att men det här är en extra tradition som vi kan ha. Men nog är det ju alltså under all kritik på något sätt manuset. Alltså att det inte är roligt och jag satt under hela den där alltså som den här mellanakten som kom före humorgruppen Kai, när de sjöng den här är ni nöjd nu? Alltså att de på något sätt alltså att programledarna gör ett helt nummer av att de på något sätt hånar fansen och sådär att ja, No, ni tycker ju att det här är shit. Alltså, obegripligt. Alltså att sånt där går igenom från manuskedet till att vi faktiskt gör det.
No, jag tror att det saknades en diktator som bestämde att nu ska det här programmet vara så här. Och nu ska det vara den här typen av humor och den här typen av tilltal. Och istället var det lite så här hit och dit. Och det tyckte jag man såg också då när de här EMD dök upp tillsammans med Kai. Och så tog ju de av sig kläderna. Och plötsligt så var det ju som... Alltså det var ju homoerotiskt och det var ju som sexigt. Men det också blev som en clash där mellan olika känslor. För att... Alltså vad ska jag säga nu? Humorgruppen Kai är ju många saker, men de är ju inte sexiga. De har aldrig varit sexiga. De har aldrig försökt vara sexiga ens. Och det här har jag någon gång kanske kritiserat dem för också. Att de är så här asexuella och kubbiga på något sätt. Och att det då skulle vara en nackdel för dem, tänkte jag, i längden. För det blir ointressant. Eller så blir det som bara för barn och så här. Men nu har det ju hänt mycket. Och de är ju inte ointressanta nu då. Utan nu är de ju brett älskade då. I två länder åtminstone. Och när jag såg då dem tillsammans med de här barmagade... alltså Dennis och Cedo, och jag minns inte vad de andra heter. Men de var ju väldigt vältränade, ja, alltså, och väldigt
de var
just, sexiga.
De såg ju ut som jättar. Alltså att man skulle när som helst ha kunnat se då Axel, Jakob och Kevin krama dem och torka yoghurt mot deras axlar. Alltså för att de var ju så stora.
Och så blev det ju så kontrasterande då med Kai-pojkarna för att de stod helt bredvid varandra. Men det kändes plötsligt väldigt malplacerat och förlegat kanske, omodernt. Att vara sexy. Att det kändes som att det hörde inte alls hemma där. Att det som tog bort från numret, att det plötsligt blev så här sexigt i bakgrunden.
Mm. Jag håller med. Kanske en sån här... Alltså det var onödigt. Alltså nu var det ju så där, jo, för att de skulle bada bastu och liksom en orsak varför de var nakna. Men att nu var det ju också, alltså de var ju nog på display deras kroppar.
Ja, alltså det fanns ju bastubadare också på den här original bara bastu-showen, men de var ju inte heller sexiga, utan de var så här neutrala bastubadare. Men nu var det som så här sex-appeal som de hade satsat på. Mm. Och för första gången då så tänkte jag att ja, kanske det är ute att vara sexy.
Mm.
För humorgruppen Kai är ju nu som det som känns modernt, ja, som känns aktuellt och som känns levande. Medan de där förlegade... No, EMD har ju ingen tänkt på 20 år för det första. Men sen också att de försökte få fram reaktion med sina kroppar i den här tävlingen. Så kändes som någonting från förr.
Ja, jag förstår vad du är ute efter. Och delvis tycker jag att det är jätteroligt att du ser på humorgruppen Kai och landar i att är det ute att vara sexy? Att det är liksom att det hör inte till längre. Men kanske det ligger någonting i det. Alltså nu, förstås också, jag menar kontexten, alltså Mello är ju, det är ju liksom familjeunderhållning, och då kan ju sexighet också sticka ut på ett sätt. Men kanske är det inte lika åtrovärt mer? Kanske man inte behöver det på samma sätt, och kanske det till och med kan vara, jag vet inte, alltså mer självsäkert att stå där i kostym och på något sätt veta att nej, men det jag har att komma med räcker. Jag behöver inte ha stora muskler också. Alltså att det finns på något sätt en sån här att ja, men jag duger inte, mitt innehåll är inte tillräckligt bra, men med lite sexappeal så kanske man köper det ändå. Och det är ju tokigt om det blir så.
Och det känns ju också på något sätt plastigt, och när vi nu har pratat om AI, så det är ju någonting som AI kan skapa. Jag tror AI ska ha svårare att skapa sån här quirky genuinitet som ju då kanske Kai representerar där.
Ja.
Alltså någonting som inte skapat på, som, alltså under en brainstorming session, utan som kommer organiskt från något sorts, från inifrån dem själva.
Ja, ja, men det var ju de som var äkta, och det var ju de här hunkarna som kändes AI.
Ja, exakt. Är det då det här nu då att de här, alltså generation Z och Alpha är ju ointresserade av sex också överhuvudtaget, hade ju sagts.
Det är inte sexighet det ska ha då, men det är liksom 6-7, det ska vara. Jag tror att det kan också handla om det, att det är inte liksom sexigheten som är ute, utan det är vår definition av sexighet. Alltså Danny Saucedo-sexigheten är kanske inte längre sexig, men det betyder ju inte att allting är asexuellt, utan att det kan bara betyda att det är så olika hur man ser på det. Alltså att det som vi upplever som sexigt tycker följande generation inte är sexigt något mer, men de har kanske en ny definition av vad som är sexigt.
Ja, alltså när vi hade paus här så kom jag att tänka på den här Clavicol, heter han så. Den här looksmaxing-influencern som ju är kontroversiell på många sätt. Och hans då helt galna försök då att se så bra ut som möjligt och vara så sexy som möjligt. Han hör ju till den här generation alfa då, eller är han generation zeta? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Som att det finns ju den aspekten också i luften. Men samtidigt så är ju det så extremt att jag undrar att är det nu bara någonting som vi redan om ett år betraktar som en galen anomali. Men just det här asexuella som humorgruppen Kai representerar så kändes fräscht. Det är det enda som jag vet säkert. Och speciellt när det kontrasterades mot EMDs urgamla sexighet. Mm. Men det här, jag menar, du sa vår definition av sexighet. Nu finns det ju en objektiv någon sorts som har att göra med sexualiteten som urkraft. Alltså någon sorts objektiv sexighet där ute. Som alla kan vara överens, alltså någonting som väcker lusten till knull alltså.
Jo, men det är så, det är, samtidigt är det så mycket som har hänt på den fronten och vi är ju på något sätt, vi är ju liksom Baywatch-generationen och fortfarande när någon säger ordet sexighet så tänker jag på en Pamela Anderson-plansch när hon är liksom Baywatch-bikini. Och det är ju många idag som är på något sätt sådär, ja men det där bara får en att tänka liksom på annat. Och om hur det var på 90-talet. Att jo, på ett sätt finns det väl en sån här ursexighet. Någonting primalt som alla kan skriva under. Att ja, det där är det. Men samtidigt så hur man ställer fram den så kan väcka liksom helt andra tankar.
Naturligtvis är det så. Det chockerande är ju om sexighet känns omodernt eller känns förlegat. Då har vi ju blivit indoktrinerade bort om vår biologi på något sätt. Av någon sorts ny prydhet eller konservatism eller någonting. Eller så de sjunkande testosteronnivåerna. Det har jag också tänkt på. För jag läste att den här Clavicol, heter han så? Ja, men vi vet den här looksmaxing influencer. Så han hade då injicerat testosteron sedan han var 14.
Mm.
Typ för att då vara så maskulin som möjligt eller någonting. Vilket är befängt och liksom baserat på ingen vetenskap överhuvudtaget. Men det är ju allmänt känt att testosteronnivåerna sjunker. Och de är ju det är inte så lätt som att det är de som orsakar liksom sexuell drivkraft, men det är åtminstone en komponent i den manliga sexuella drivkraften.
Mm. Ja.
Och om testosteronnivåerna sjunker så då kanske vår idé om vad som är sexigt också förändras.
Men jag tycker ju inte att det kanske nödvändigtvis är en superdålig sak, alltså att liksom Kevin uppfattas som sexigare än Danny Saucedo.
Nej, du får inte använda det ordet nu, för det är ju det just som...
Men han
som,
heter ju Kevin.
Nej, sexigare. För det är, alltså han framstår som mera modern och mera intressant.
Ja, okej. Okay. Men det betyder ju då alltså att Danny Saucedo-sexigheten är borta. Den är inte längre, man kan inte längre räkna med den. Så att då handlar det ju om att det finns en ny sorts sexighet egentligen då istället. Och kanske är det den då som humorgruppen Kai då förknippas med.
Nej, men det är fel ord. För man vill ju inte ha sex med dem.
Ja, men du vill inte ha sex med dem för att du kommer från Danny Saucedo, Baywatch-sexighetsgenerationen. Men den här nya generationen Alpha, alla av dem vill ha humorgruppen Kai.
Men vad vill de med dem då? För de vill ju säga, inte tror jag ha deras, alltså de vill ju inte vara intima med dem.
Nej, de vill skicka meddelanden åt dem. Synas i deras sociala medier.
Alltså den här samtiden är så svår och så komplex. Och det, alltså jag var och lyssnade på författare som diskuterar branding och så pratar vi om millennial sorg. Att det är som en sorgetid för millennialer vi lever i just nu. Allt det som vi växte upp med och som vi lärde oss om världen så har förändrats. Och allt det som vi längtar efter att få göra så görs numera av datorer. Och den demokrati som vi trodde på håller nu på att monteras ner för gott. Och vi lever i en sorgetid. Och jag identifierar mig starkt med den sorgen.
Mm. Ja, nej, men det kan jag faktiskt också göra. Alltså mycket sånt. Jag tänker bara på internet till exempel. Alltså hur bra internet var förr. Och hur dålig internet är idag. Och ja, klart att det fanns Artax och Atreo-trauman och sådär. Men att det är liksom... Kanske det inte var helt tokigt. Kanske jag gjorde fel som försökte läka det. Att kanske jag blev starkare människa som bevittnade traumat egentligen. För att dagens generation så får ju varken Dennis Saucedo eller se hästar dö i träsk.
Jag tycker vi skulle kunna använda all sån här hormonteknologi vi har. Och så skulle vi på något sätt klona fram riktiga jättar. Som skulle som då kanske några 4 meter. Mm. Och så skulle man som få fara då till något sorts jättecenter. Giant Park. Och så får man bara krypa upp i deras famnar och liksom snyta sig på deras tröjärmar och vara trygg.
Som ett Jurassic Park-dagis. Och så kommer man dit och så sätter de en tarra på telefonen för inte något ska filmas. Det finns mycket på nätet nu om den här bananflugan. Du har säkert stött på det. Oklart ännu, alltså jag vet faktiskt inte att stämmer det här eller inte, för att jag tycker att det känns så otroligt, men forskarna har ju alltså digitaliserat hjärnan på en bananfluga, alltså att man har tagit en oskyldig bananfluga och sen har man säkert då hissat upp den i taket någonstans och det har åskat och dundrat och så har de skurit upp delar och så har de satt in då USB-sladdar och sådär och så har man via någon diskett då så dyker det upp en bild av den här bananflugan som snurrar långsamt pixlat i en dator. Men alltså att de har alla neuroner och liksom allt vad som finns i en bananflugas hjärna, och det är tydligen då inte så mycket, men allt det har de fått då digitaliserat och så har de byggt upp då en bananfluga i liksom Grand Theft bananflugsimulator-spelet där man kan styra en bananfluga, så har de tagit den bananflugamodellen och så har de satt in den här digitaliserade hjärnan i den där. Och så har de liksom då kopplat ihop så att den där delen av hjärnan i riktiga bananflugan som styr händerna och fötterna, så styr också de här digitala händerna och fötterna. Och så tryckte de på start new game. Och det första den där bananflugan gjorde var att den får åt banan, och så får den att göra så här med händerna. Och så surrar den omkring
där. Några händerna mot varandra, som en fluga gör.
Ja, men man hör ju det på ljudet. Men i alla fall, alltså att den liksom digitaliserat en hjärna, satt in den i en digital kropp, och så fortsatte den som om inget skulle ha hänt.
Ja, det är bara det här med att digitalisera en hjärna som är ändå att jag börjar lite tvivla på att hur pass det här ändå nu går att manipulera. Alltså för en hjärna är ju fysisk och biologisk, biokemisk. Och att man som då bara på något sätt gör om den till kod, jag tycker det är väldigt abstrakt liksom.
Det är väldigt abstrakt, och det är därför jag inte vet om det här är sant eller inte, men att jag har sett video på den här bananflugsimulatorspelet och det ser väldigt verklighetstroget ut. Och det...
Ja, men det blir ju nu snart också, om det här då görs mer avancerat, nu förstår jag ju att en bananfluga har använts för att dess hjärna inte är så komplex, men om man börjar med mer avancerade hjärnor så då uppstår ju frågan att borde man ge juridiskt skydd till dessa datorprogram då? Om de är exakta kopior av någonting som har skydd när det finns biologiskt och levande i rummet, så varför ska det inte ha skydd och rättigheter när det finns i ett program?
Jag tänker att det här skulle vara ett väldigt bra straff också. Alltså att om Dennis Saucedo begår fruktansvärda brott plötsligt och fälls, han blir tillfångatagen av polis och blir fälld i domstol och hans... Han på något sätt döms då till livstidsfängelse. Alltså bokstavligen livstid. Han får aldrig komma ut och dansa igen. Så att istället för att sätta honom i ett fängelse och då ödsla resurser på honom, så ska man bara digitalisera Dannis hjärna. Och nu vill inte jag på något sätt jämföra Dannis Saucedos hjärna med en bananfluga. Men jag tänker ändå att det kanske är lättare att digitalisera hans hjärna än någon annans hjärna. Och så sätter man in honom då i den här 3D-modellen av Dannis Saucedo, som kanske står då halvnaken och dansar sexuellt. Och så trycker man då på start new game och så är han där då i ett mörkt rum. Och han är liksom helt sådär som sig själv, liksom, att han känner ju ingen skillnad. Men sen så skulle polisen då kunna trycka på paus i det där spelet. Och så bara sätter man den här datorn då upp på en hylla. Och så får han vara där för alltid istället.
Det är ett slöseri med Danny Saucedo att sätta honom halvnaken bredvid Axel Åhman och gänget. Alltså, för de uppskattar inte det. Det var ju ändå kanske inte det jag ville mest i under studietiden, men kanske topp 20 ändå saker jag ville var ju att vara naken med Danny Saucedo. Inte på en scen, men ja, det beror på scenen. Men, så här, men det är ett slöseri med honom att sätta honom där med de här pojkarna i Kai.
Ja.
Precis. Det är mycket slöseri när det handlar om Kai. Det var ju med Dolph Lundgren och Louise Mannil också.
Att hon inte uppskattar storheten i det.
Jag vill att vi ska värna om resurserna och upplevelserna.
Ja.
Och fördela dem där de känns.
Mm.
Hur blev det så här?
Det blev så här när sexigheten försvann.
The day that music died. Det är ju den här dagen då. Vem var det som dog i en flygkrasch? Det var Buddy Holly och någon annan.
Så mellofinalen var the day that sexiness died.
Ja, så känns det just nu.
Bye, bye, humorgruppen Kai.
Nej, det är ju de som kommer nu.
Hi, hi, humorgruppen Kai.
Det är då Kai.